Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Han är född i Göteborg. Han var först verksam som sportjournalist och fotbollskommentator. Sedan övergick han till att leda underhållningsprogram i Sveriges Television. Idag är han en av dem som har gjort flest tv-program i Sverige. Och han är mest känd som programledare för frågesportsprogrammet På spåret. Ett succéprogram som han själv uppfann med kollegorna i Göteborg. Idag arbetar han åt TV4 där han är programledare för Bingolotto. Den här veckan hör du Ingvar Oldsberg i Holmgren möter. Vill du kontakta oss? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Ingvar Oldsberg. God lyssning!
Ingvar Gunnar Oldsberg, född den 31 mars 1945 i Annedals församling i Göteborg. Tjenare Ingvar!
Tjenare!
Vad trevligt att få komma och besöka dig på hemmaplan. Vi sitter på restaurang Smaka nere på Vasaplatsen.
Ja. Ja, och det är där jag bor numera, på Vasaplatsen, och det är ju centralt och bra och nära till i stort sett allting. Väldigt nära för övrigt till den här krogen.
Ja, trevligt. Du, hur är det med dig? Du hade ont, jag läste på om det. Det var krämpor och det, och så såg att du hade ont i knät också. Hur, ska vi ta det på en gång? Hur är läget?
Det har varit mycket krämpor. Det har det varit under en period. Jag fick cancer 2010 i en fistelgång som löpte parallellt med ändtarmen, så det var ju gubevars inte så trevligt. Även om jag från På spåretiden har varit van vid ändhållplatser. Och det behandlades på ett någorlunda legitimt sätt. Men jag får fortfarande gå på undersökningar. Men nu är det så att hjärtat funkar inte riktigt, har brusat upp emellanåt och fått flimmer, så att nu har man installerat en pacemaker som inte håller riktigt det tempot som jag gör, så att vi kommer inte riktigt överens, och nu ska jag upp i veckan också till en pacemaker-gubbe. Samtidigt så har knät retirerat. Den gamla storformen är nu borta och höften lika så. Så att det kommer att bli operationer där, och de är, kommer att iscensättas av Leif Svärd, fotbollens ledare och läkare, och en man som heter Lars Karlsson. Så jag ska på också i veckan gå upp och konsultera dem och få reda på när vi gör de här operationerna. Knät tar ju lång tid, det är ju en lång konvalescenstid. Men det har naturligtvis med det att det inte finns något brosk. Fotbollsskador, har ju spelat mycket fotboll i mina dagar, sprungit en del långlopp och annat. Så att det är nog inte mycket brosk kvar, och det är inte mycket ledvätska heller.
Du, pacemaker, det låter ju som det allvarligaste ändå, men ska det vara så svårt att ställa in en sån?
Nej, det är det jag tycker, att de borde kunna ha ställt in den lite enklare, men eller bättre. Men jag får upp igen, och de bromsar ju där så den inte ska gå upp över en maxpuls. Men jag tycker ändå att jag blir anförd när jag går ut och hämtar tidningen, och jag på att säga. Det är inte riktigt bra, men vi fortsätter idogt. I annat fall får jag väl bli den första i landet som tar ut det.
Du skulle ju gifta dig egentligen på Kuba här Ja, i början av året. Din sambo finns ju med här, men du fick skjuta upp det.
Ja, det var ju Maria som sa att vi väntar lite. Nej då, så var det inte. Nej, men vi hade alltid planerat det. Men så var jag var inte riktigt 100 form heller. Och då tänkte vi att vi avvaktar lite grann fram till vårkanten. Så får vi se vad det blir för ställe. Ja. Vi har inte bokat någon plats ännu. Men vi kommer nog att hitta någonting som ska tilltala oss båda.
Nej, nu kommer ni på Kuba förresten. Var det inte där ni skulle gifta er i januari?
Läste jo, jo,
ja, ja, hur kom ni på det? Kuba av alla ställen?
Nej, no, men man kan ju komma på vad som helst.
Ja, det kan man.
Kan ju komma på Sri Lanka och Halmstad. Ja. Så att, jag menar, nej då. Det var beroende på att vi skulle göra en resa till Kuba. Och att göra den innan allt det gamla försvinner med ska vi säga allt som Che Guevara och grabbarna stod för. Och Castro, Raul är ju numera presidenten där. De amerikanska bilarna, vi vill åka dit och uppleva det, cigarren och rommen. Och det lyckades vi uppleva. Så att vistelsen var trevlig.
Jag vet att ni reser väldigt mycket.
Ja,
det gör vi. Ja. Förutom Göteborg, vad är det bästa?
Det bästa i
reseväg som du
ja,
upplevt?
Ja, i reseväg i Europa tror jag är Spanien. Det är ett land med en lång skiftande historia och påverkan under sekler av många yttringar. Morerna var där, germanerna, slaverna. Alltså, alla har varit och påverkat den iberiska halvön i historien. Vilket gör också att de är ganska vana vid utlänningar och nya ansikten. Till mötesgående, alltid generösa. Nej, Spanien och med klimatet, miljön, maten, tapas och uteserveringarna. Fotbollen inte minst är något som tilltalar oss båda. Så att Spanien får det nog bli på... När man pensioneras, vilket jag har gjort för 7 år sedan.
Men du har väl lägenhet här nere?
Ja, vi hade en lägenhet. Ja. Vi hade faktiskt 2 lägenheter som jag köpte på ritning år 2000. Men var aldrig där utan lånade ut det mesta det. Så nu tänkte vi att nu ska vi i år eller möjligen nästa år skaffa oss en lägenhet i Marbella. Marbella tycker vi om. Det är mycket influenser, det är många nationaliteter som rör sig där. Det är krogar, det är uteliv, det är bra väder, det är strandpromenad. Det är inte långt till städer som Córdoba, Sevilla, Jerez, Cadiz, Granada. Så att Andalusien är en pärla som vi gärna vill utforska ännu mer och vårda ännu mer.
Mölnlycke växte du upp i. Hur var det att växa upp i Mölnlycke på 40-50-talet då? Blir det väl mestadels då, som du minns.
Jag kan ju uttala mig om hur det var 40-talet också, för de har ju berättat. Ja. Men nej, det var 50-talet. Det var en fantastisk uppväxt. Gick i en småskola, inte långt ifrån föräldrahemmet. Cyklade till skolan. Började 1 år för tidigt, var 6 år gammal. Idrotten spelade redan tidigt en central roll i den unge grabbens liv. Det var fotboll, det var friidrott. Vi arrangerade egna olympiska spel. På vägen till skolan satt jag och refererade matcher på cykeln när jag var 6 år. Och då ungefär kunde det låta 8 minuter in på andra halvleken. Gunnar Gren kommer in i straffområdet. Lidholm med lite snett bakom. Och så småningom så ringde tanterna i de hus som jag passerade på vägen till och från skolan och ringde till min mamma Solveig och sa att du får vara lite uppmärksam på Ingvar för att han är inte riktigt klok. Han åker på cykeln och pratar för sig själv. Och de hade väl antagligen rätt. Riktigt klok har man kanske inte varit. Men det var en utmärkt uppväxt. Det var både frihet och krav. Friheten att leka och också ha uppfattningar som kunde strida mot de gängse. Men ändå kraven på att lyckas i skolan. Det var Det var det viktigaste av allting. Att ha en ryggsäck av kunskap, för den är inte tung att bära, sa mamma alltid. Och att kunskap inte förnekar sig, och det gör det inte heller. Rätt vad det är får man användning för någonting.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Mamma var hemma fru. Vilket var jättebra. Sen arbetade hon vidare i stan. Hon var faktiskt och arbetade på Kronofogden, så hon fick ju ta hand om mina ärenden. Pappa jobbade på varven, kom från omständigheter uppe i Majorna Masthugget, blev ritare på Götaverken, var dessutom lärare i skeppsbyggnad på Chalmers. Så att han steg i graderna, Gunnar. Och utifrån det kändes det ju väldigt logiskt att jag gick in och köpte en kran i Göteborgs hamn nu för ett år sedan när de skulle säljas.
Ja, berätta, den har jag missat, den historien. Berätta, Ingvar, jag köpte en kran.
Ja, kranarna är ju en alldeles påtaglig och självklar del av Göteborg och hamninloppet. Och är ett signum för Göteborg som båtbyggarstad och hamnstad, och har ju alltid varit så. När Maria och jag var nere och tittade på tennisen i Melbourne på de australiensiska öppna, så läste Maria i paddan om att de skulle sälja kranarna, för det var ett holländskt bolag som ägde dem. Och de nyttjades inte på det sätt som de hade gjort under storhetsperioden. Men då ringde jag till chefredaktören på GT och sa det att jag köper kranarna. Och det blev ju löpsedel, och jag kom hem och jag insåg att vad jag ställt till med nu. För varje kran kostade mellan 5 till 8 till 10 miljoner kronor, och det var en 5-6 kranar. Så jag fick snabbt engagera gamla kontakter och också nya under resan för att hitta proselyter som kunde vara med och sponsra projektet. Och det gjorde faktiskt vdn för Stena Line och Ola Särneke, byggmästare, och Volvo går in. Så att de tre gick in med pengar och garanterade alltså att kranarna kunde fortleva, och jag fick behålla en liten, den lilla minsta kranen, som är stor ändå, tycker jag. Så att jag har en kran i hamnen. Aha. Som jag så småningom hade tänkt att inreda med till en bar och ett konferensrum.
Hur ofta går det till kranen?
Nej, det är ju inte så ofta, för att det måste i ordning ställas. Men hela området har jag döpt om till Kran Kanaria.
Kran Kanaria, ja. Du har haft mycket sådana där projekt för. Old Speech, och det hade det där, var Baldersnäs herrgård hade du ett tag också.
Ja,
och det var det någon husgerådsaffär också.
Jajamensan, uppe vid Svinesund i Nordby köpcentrum.
Ja.
Så jag hade tre sådana rullande förlustbolag.
Jag får alla idéer ifrån.
En period.
Jag får alla idéer ifrån. Det är ju kranar till husgeråd. Det är ju ganska tvära kast.
Jajamensan, det är tvära kast. Men livet ska vara lite tvära kast. Och att vi kan se möjligheter. Och det behöver inte alltid vara så att det är pekuniärt stort och ger utdelning. För att om jag ser på Ballersnäs, denna pärla i den dalsländska skogen med 115 hektar och 17 byggnader, en gästhamn för 40 båtar, tangerar Dalslands kanal. Det var ju en ynnest att få vara där under 5 år med artister, med Lill-Babs, med Robert Wells och Lasse Brandeby kom upp kurtan, och Bosse Larsson var där och ledde med midsommardansen, och Kroner kom, och ja, det var Berghagen var där och Lill-Babs, och ja, vi hade hur mycket artister i som helst, bilutställningar, flygutställningar, barnens dag. Det var en härlig period över 5 år som inte behövde gå ekonomiskt fram, men som gick känslomässigt utan tvekan fram och gav ett överskott. Och det är det viktigaste. De minnena man bär med sig är ju egentligen det som också ger energi och injektioner i ditt fortsatta liv. Den här Old Beach heter det. Då hade jag ju en badanrättning, en beach inomhus. Solljuset var framtaget av Volvo. För de hade olika solljus på de bilar de exporterade runt om i världen, beroende på att lacken tål olika grader av sol, om det är Mexiko eller Australien eller vad det är. Så att de tog bort de farliga UV-strålarna i lamporna. Då blir man brun utav det. Jag köpte ett antal sådana. Hyrde en lokal i Mölndal och gjorde en sandstrand med paraplyer och solstolar. Och det blev Old Speech, och dit kom företagarna och hade det trevligt och fick drinkar och lögade sig och hade kul. Låg väl lite offside egentligen, men det gör ju å andra sidan Madagaskar också.
Ja, det gör
så
det.
Jag trodde att det här skulle hålla. Mm. Och sen hade jag en butik uppe vid Svinesund. Det var egentligen så att jag hjälpte en kompis som var ute efter en lokal i Nordby köpcentrum. Och han fick inte den, men jag träffade politiker i Strömstad. Så kom jag över en lokal och erbjöd den till min kompis som sa att han hade tröttnat. Och då står jag med lokalen och då tänkte jag, nu måste jag göra något. Och då blev det lite köksinredning.
Hur kom det? Var kom den ifrån?
Ja, alltså,
en bar kan jag kanske köpa, eller någon sån här sportbar och liknande, men ja. Husgeråd?
Nej, jag måste ju ha nått i butiken när jag hade butiken.
Ja.
Så det kunde ju varit allt ifrån korta kläder till husgeråd.
Ja.
Korta varor. Men det blev det här, men det gick inte bra. Det krävdes ju för mycket engagemang på för många platser och för mycket personal på för många platser och för lite pengar på för många platser för att det här skulle gå ihop.
Det sörjer ju inte, det är skönt att bli av med det när du blir av med det, eller?
Oh ja, det är en glädje vid inköpet, det är en glädje att det går i lås. Det är ju lika stor glädje när man blir av med det. Så att jag menar, egentligen är det två positiva saker som kringgärdar en negativ resa. Och då gör det ju inte så mycket.
Nej. Ja, vi i Mölnlycke, vi är tillbaka där. Du började skolan, sa du, ett år tidigare. Ja, trivdes i skolan?
Ja. Nej, absolut. Jag trivdes. Det var ju mycket idrottande, vet väl. Och det var ju kravskola. Så att säga, så att du var ju tvingad att läsa läxor, och morsan förhörde mig varje dag. Jag tror hon höll på med det fram till dess att jag gick i gymnasiet och förhörde mig för att jag skulle kunna det där. Och jag läste ju in snabbt, vilket jag alltid har gjort. Manussidor och annat läser jag in blixtsnabbt egentligen. Och jag tror att jag egentligen skapade de egenheterna redan tidigt, för jag ville ju snabbt lära mig läxan för att kunna gå ut och spela boll.
Mm, ja. Jag har jobbat med folk som säger, Ingvar, han har fotografiskt minne, han kommer ihåg, det är flera som har sagt det. Ja, är det så?
Ja,
att du liksom,
ja, det är
ser en text och så det blir som en bild?
Ja, så är det faktiskt. Jag behöver inte läsa ett manus speciellt ofta. Jag kan sitta i en taxiresa och utav teamet få en text på A4 eller knappt det. Och när vi kommer fram så kan jag ställa mig upp och referera det. Inte alltid, men väldigt ofta. Så är det.
Ja, en fördel. Lära sig laguppställningar och liknande.
Ja, det är det ju.
Ja.
Sen kan man ju också, man kan ju läsa in laguppställningarna under tiden också. För jag menar, matchen börjar, du får ju de första naturligtvis i bild och då säger man det. Men man är ju inte riktigt säker på positioner och hur de ändrar sig. Och det kan man ju följa under matchens gång. Och då kanske du har en två eller tre spelare som du känner igen. Och då vet du att den som går där på andra sidan måste med uteslutningsmetod vara den andra.
Mm.
Så att, det går ju att latcha sig fram också.
Ja. Du, du idrottade mycket, sa du. Det var fotboll framför allt, eller var det
friidrott
framför allt, eller vad var det?
Fotbollen framför allt.
Ja.
Ja. Spelade i division 4, gjorde debut som nuvarande division 3 alltså. debut som 16-åring med Mölnlycke IF borta mot Sävedalen och gjorde 3 mål i första matchen.
Men Bebbens gamla klubb, var det inte det, Sävedalen?
Jo, ja, det var det. Ja. Bebbens gamla. De spelade på Vallhamra.
Ja.
Och det var ju också stort att få spela på Bebbens arena.
Ja. Ja. Vad spelade du på för position då?
Center eller högerinne. Det var ju femmananfall förr i tiden.
Målskytt?
Målskytt, ja.
Ja.
Men också lite framspelare. Sen kom jag in i föreningar. Lunden som låg en serie högre upp. Där räknades det bara på göteborgsk vis hur många tunnlar du gjorde. Så inne i omklädningsrummet var det du, jag gjorde 2. Ja, men jag gjorde 3. Ja, det var inga mål det snackades om, utan det var hur många tunnlar vi eventuellt låg bakom. Så att det var gamäng, det var dragningar. Det var naturligtvis inte det tempot som det är idag. Eller den täta närmarkeringarna. Utan det fanns ju lite fria ytor. Det fanns fria ytor för mig både på plan och i det privata livet.
Ja, ja. Vad menar du? Du var inte så seriös, menar du, med ditt idrottande?
Det var jag naturligtvis när matchen började och när det var igång. Men det var också omklädningsrum, polare, gags som tillhörde den epoken. Jag menar, det var... Hade man idoler som Hasse Persson, Landskrona Boys och Agnes Simonsson, Örgryte, Bebben i Blåvitt, så var de ju naturligtvis seriösa, men det var också lirare och gamänger vid sidan om.
Hur länge höll du på att spela fotboll då?
Ja, det var inte så länge. Sen gick jag till ett nytt division 4-gäng till Mossen. Säger att jag höll på så där fram till 28 år eller någonting, tror jag. Och så sprang jag lite lopp också.
Ja, det tänkte jag komma till. För Arne Hegerfors berättade för mig att du har tänkt att fasen har varit nere, varit ute. Men du, när ni kutade i spåret så var du alltid för. Ingvar var alltid först, Arne.
Ja.
Ja.
Jo. Jo, men det var det. Jag var bra. Jag sprang ju långlopp och så vidare. Jag vinner ju DM i Göteborg på 1500 meter. Och tvåa är Ulf Högberg, som sen var olympisk deltagare och hade svenska rekordet i många år. Så Ulf, när jag möter Ulf, vilket jag har gjort några gånger under de här åren, för det här var ju länge sedan, på någon olympiaträff eller någonting liknande, då säger jag, tjänare tvåan. Och då garvar han ju. Så att nej, löpningen hade jag nog nytta av med syreupptagningsförmåga och annat.
Ja, för du hade en bra sån, Arne sa att det var omöjligt att han kunde ha tränat, men ändå så var du långt före de andra.
Ja, det var jag nog, men Arne och det motståndet var väl kanske inte det hårdaste, men även om de var duktiga.
Ja.
Arne var ju mera bollgubbe, han var ju fotbollsspelare, duktig sån.
Du, Ingvar, gjorde ju lumpen sen på I-15. Vad hade du för drömmar då? Var det att bli sportjournalist? Eller hur,
nej, det var det inte.
Som tonåring, så där, man kanske är lite undrande över tillvaron.
Nej, jag var nog inte undrande. Jag var inte heller sökande. Jag var mer en person som transporterade mig fram i tillvaron och hade roligt under resans gång. Med kompisar, med idrotten, med studier som jag i stort sett lät mamma och pappa styra. De ville ju att jag skulle gå vidare efter studenten och läsa. Man skulle bli något, man skulle gå på universitetet, man skulle bli någonting. Men då var det ju lumpen först. Och där ville jag ju inte skjuta och inte hålla på med gevär och ligga och kråla. Så att där var jag istället sjukvårdare. Och vi fick bara en pistol. Och det var bara pistol vid 2 tillfällen per år. I övrigt var det en attrapp som du bar runt och sa pang, pang med. Så att jag menar, det var ju en ljuvligt lekfull period. Och vid ett sånt tillfälle, när vi var ute och sköt på allvar, vilket vi gjorde 2 gånger per år, då ska man ju sikta på några måltavlor lite längre bort. Och sen när man är klar så är det en kapten som övervakar. Och då kommer kaptenen runt och säger han... Då skulle man säga kapten, ingen ammunition kvar. Men när han kom till mig så sa jag, kapten, ingen ambition kvar. Vad sa Olsberg? Kapten, ingen ambition kvar. Och ingen ammunition heller för den delen. Då fick jag två dagar i buren.
Ja.
Så man fick det för det. Mm. Så att jag satt inne, ja, kanske suttit inne 30 dagar i buren. Hoppade över staketen och det gav väl 3 dagar om man tog en liten sväng där som inte var tillåten kvällstid. Men jag utnyttjade cellen och cellens relativa lugn till att läsa in tentor på universitetet. Mm. För jag läste till en polmag på inrådan också från morfar. Mm. Men statskunskapen tyckte jag. Och det har jag utifrån det varit intresserad av hela tiden.
Polmag för yngre tittare, vad är det jämförbart med idag?
Är det någon civilekonom med historia med olika inriktningar, vet du väl. Men jag var mest intresserad av statskunskapen. Och det hänger med än idag. Jag tittar på CNN varje natt fram till klockan 2. Mm. Så ser jag på det här. Anderson Cooper och allt vad de är. Christiana Amanpour. Så att jag följer verkligen med det. Och det är jag intresserad av. Intresserad av sporten naturligtvis. Och all sport. Bandyn till exempel. Edsbyn Bollnäs. Finalmatchen väldigt spännande. Hockeyns slutspel. Intressant när du går in i ett slutskede. När det inte är 55 grundomgångar. Jag kan inte förstå dem som går till Skandinavium och sätter sig och tittar på match nummer 2 i en serie som omfattar 55. Det hajar jag inte riktigt. Men när det är nerv i det, som det är i skarven mellan vår och vinter, då är det lite kul.
Ja, den här tiden är mycket, mycket slut. Du, apropå sidan, vad tycker du om Trump? Donald?
Ja, det går ju nästan inte att tycka någonting, för man vet ju inte vad han tycker. Ena dagen tycker han det och nästa dag han ändrat sig helt och hållet egentligen. Ändrat färdriktning. Så att det är ju ingen, det är ju ingen trovärdighetens mästare. Det är det inte. Osammanhängande, ologiskt. Men det är väl en egofigur som hela tiden hänvisar till sina framgångar inom
affärslivet.
Affärslivet och den tidigare banan. Men som det är nu så går det ju inte att lita på någonting. Och han fick ju inte heller igenom Obamacare eller utrotandet av Obamacare. Och frågan är sen vad som händer på infrastrukturens område med skatterna. Med alla människor från som ska in i USA. Med muren, vad kommer att hända där? Så att, det är en öppen bok alltså, utan någonting skrivet i ännu.
Han är framröstad.
Han blev det.
Ja.
Sen är ju frågan hur mycket hjälp, vilket de nu håller på. Cummey håller ju på och undersöker nu, och FBI. Kontakterna med ryssarna inför det här avgörandet i valet. Men å andra sidan, han är ju precis som du säger framröstad, och det har varit tveksamma val tidigare med omröstningar och alltihopa, framförallt i Florida för några år sedan. Så att han har ju inte gjort 100 dagar ännu. Så man kanske ska ge honom den perioden och så får vi se om han sätter ner foten rätt vid något tillfälle.
Vi var klara med lumpen i 15 i Borås som sjukvårdare. Vad tog det vägen sen, Ingvar?
Ja, efter det var det ju universitetet.
Det var universitetet, ja.
Och sen så under universitetsperioden så extra knäckte jag en del, för jag behövde få in kulor och inte belasta mina arma föräldrar längre. Och då var jag badvakt ute vid Askim och Lilleby, 2 olika ställen i Göteborg. Jag var nattvakt nere på Avenyn, där jag mestade sov. Jag var brevbärare i huvudpostkontoret i Göteborg. Jag skrev fotbollstexter hos Stefan Thulin på tidningen Arbetet. Jag var vaktmästare på Ullevi i Göteborg, idrottsnämnden. Och det ledde fram i sin tur till nästa jobb, märkligt nog. För där gick jag också ner i den blå overallen, idrottsnämndens blå overall, tog position i löpargången när en match drog igång och drog igång mitt eget refererande. Och det här tyckte naturligtvis mina kollegor, det var uppseendeväckande märkligt. Det står inte rätt till med den mannen. Han står där under 90 minuter och pratar för sig själv. Gjorde inget annat jobb under den perioden, så det var ju bra. Då är Lars-Gunnar Björklund nere på Ullevi och badar bastu vid två tillfällen i månaden med chefen på Ullevi som heter Ali. Och när de badar bastu vid ett tillfälle så säger Ali till Lars-Gunnar: du ska nog kolla den här killen vi har som är vaktmästare här. Han står och refererar matcherna och det är märkligt, ser du. Och vi vet ju inte om det är bra eller dåligt, men han gör det i alla fall i stort sett varje omgång. Så att, ja men det är bra, sa Lars-Gunnar. Jag ska ha ett test här om en månad. Be att han söker. Mm. Och då sökte jag. Då var det 90 sökande. Sen tog de ut 23 stycken som fick referera bitar, korta fragment eller fragment av en match mellan Frölunda och IFK Göteborg, göra ett sammandrag av matchen och intervjua en fejkad förbundskapten som i mitt fall var Bo Gensel. Och då var vi 23 sökande där. Sen tog han ut 4 utav dem som fick jobba och då var jag med i den gruppen. Därför övrigt Pelle Johannesson, chefen på Liseberg, också ingick. Och så började det.
Hur gammal var du då?
Ja, då kan jag ha varit 26.
Mm.
Ja.
Mm. Och så började det?
Då började det.
Ja.
Då började det med lokalradioförsöken i Halmstad. Det åkte ner. Lars-Gunnar hade ordnat. Och där nere hade jag ju hand om idrotten då. Och en tisdagkväll när det inte hade hänt någonting i Hallands län i idrottsväg, så gick jag ut klockan 21.50 när idrottskrönikerna sändes. Så sa jag: kära hallänningar, det har varit en ovanligt idrottsintensiv dag i Hallands län. Här har ni resultaten. Fotboll 2-1, 3-0. Ishockey 5-2, 5-3, 6-7. Volleyboll 21-15, 15-12, 15-13. Bordtennis 21-12, 21-13. Ursäkta mig, jag glömt ett fotbollsresultat 0-0, god kväll. Och ett tennisresultat 6-4, god kväll. Och det här ledde ju fram till att Hallands Nyheter ringde mig på kvällen och sa: vad var det för matcher, Ingvar? Nej, men matcherna, ni har ju fått resultatet. Spelschemat har ni ju själva. Så att det var mycket sånt. Det var mycket gags och skoj och påhitt under den perioden.
Ja.
Vilket det var generellt sett, både på radio och tv-sporten. Ja.
När kände du att ja, det här är någonting för mig? Det här, för det är ju en passion att hålla på med idrott och även på den här delen av kakan, ja. Så att säga. När kände du att det här är ju wow?
Omedelbart.
Ja.
Och inför. Jag tror det alltid från det att jag cyklade på den där cykeln till småskolan och fröken Henning på den tiden. Redan där kände jag nog att det här var någonting för mig.
Ja.
Men man hade ju inte den framförhållningen, den planeringen, den självtryggheten heller, så att man kunde spekulera i det. Men när Lars-Gunnar ansåg att det här kan vara möjligt, och han var ju bäst, han var klart bäst. När han ansåg det, så är det klart att jag också själv så smått började på att tro på det. Och då ledde det vidare till vikariat, radiosporten, tv-sporten i Stockholm. Och där hade jag ju ynnesten att få jobba tillsammans med Lennart Hyland, med Bengt Bedrup, Plex Pettersson, Bengt Grive Göran Zachrisson, Tommy Engstrand, Åke Strömmer, Mats Strandberg. Ja, nejmigt alltså. Det var, alla var ju där, Mackänger. Så att, jag menar, det var en alldeles underbar skola att gå i, där ingen efterliknade den andra. Alla var original och tillät sig att vara original. Det kan jag sakna idag när jag lyssnar på både radio och tv, att det blir för lika. Och jag lyssnar ändå på oerhört mycket, och ibland kan jag inte särskilja rösterna riktigt. Ta mig lite tid och höra vem det är. I det Gernandt glömmer vi en ikon. Det tar med tid att särskilja dem från varandra. Och så var det inte förr, det ska jag säga. Nu kanske det är så att man går en mediaskola och så försöker man att efterlikna varandra i sättet att betona eller bygga meningar. Så var det inte förr, va? Och det, därför var det en fördel att få hänga med den perioden under Hylands mantel. För Hyland tog ju hand om mig och Belfrag.
Ja, Hylands pojkar.
Ja, ja. Det var Tommy Engstrand med också.
Ja.
Egentligen. Tommy är en fantastisk kille. Som jag tycker att de borde utnyttja ännu mer idag på i television. Han har resurser kvar för att göra mer än det han gör genom att sitta i en utsutten morgonsoffa och prata. För att Tommys egenskaper är sådana, och hans engagemang och inlevelse är sådant av en sån kaliber, och hans humor smittar till och med från radioapparaten in i vardagsrummet. Så en Tommy Engstrand skulle jag gärna lyssna till mer, både i radio- och tv-sammanhang.
Ingvar, jag tänkte på det innan, det här med resultaten i Halmstad. Du var ju färsk. Är du totalt orädd? Alltså, tänk idag om det hade kommit in en parvel och börjat göra på det där sättet. Han hade ju inte, han hade ju åkt ut med öronen förut. Men du vågade.
Jo, jag vågade nog också för att klimatet var inbjudande. Jag menar, de människor som skulle bedöma och möjligen också senare döma mig, de visste jag ju var utrustade med överseende, med humor. De kunde nog själva skratta i njugg, en Lars-Gunnar Björklund, även om han utåt sett var tvingad att säga att du skärpte dig med det där. Så att Lars-Gunnar hade nog ingen lätt period i början, där han skulle ta hand om två stadsvandrare, Belfrag och Oldsberg, som var ute och desikerade och undersökte varje kryphål och kvarter i Göteborg på den tiden. Och det var nog inte lätt för en Björklund att ha styrsel i deras arbete. Men vi var väldigt väl medvetna om problemen, åtminstone bitvis, både Fredrik och jag. Så att vi la ambitionen på att när vi skulle pressera och lampan tändes, då la vi allt krut där. Och det höll uppenbarligen i den domstolen.
När kände du att jag har någonting här? Folk gillar mig. Det finns grund till att jag blir folkkär. Förstår du? Jag menar att nu känner att wow, det här bär ju.
Nej, det tror jag aldrig att jag har känt, tror jag. Det har aldrig varit så att jag har försökt att ändra mig. Jag har försökt att vara den lille killen med alla fel och brister som vi ju alla har. Och istället erkänna och stå för dem i så fall. Så jag har aldrig känt av folkkärheten på det sättet. När folk stannar mig på gatan så stannar jag alltid och pratar. Mm. Är det en dam i hissen så står jag kvar och pratar med henne. Och inte för att det ska ge några poäng i någon bok, utan mer beroende på det att jag tycker att det är trevligt. Och rätt vad det är så kommer det idéer också. Mm. De har uppfattningar, de har idéer. Gör inte så, Ingvar, ändra på det där. Eller kan du inte göra det här? Jag såg på en resa till Tyskland ett program Ja, men det låter bra. Nej, jag tror inte man ska ta sig för givet. Man ska försöka att vara så absolut generös som möjligt på olika sätt mot människor i omgivningen. För att det kommer att ge utdelning åt dig själv också. Men du ska inte spekulera i det, för då blir det fel. Är jag på det här sättet så får jag det istället. Det tror jag inte håller. Utan det kommer av självklarhet i så fall.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du är ju och har ju alltid varit väldigt populär. Vilket program den tar så är det ju alltid, det funkar. Det funkar rent tittarmässigt.
Jo, men jag har haft tur också, vet du. Jag har haft tur att jag hade en chef i Göteborg som heter Sten Previn. Alldeles enastående bra chef. Och vi kommer ju själva på spåret 1986. Och sen går premiären 87. Jag hade tur att jag hade träffat Björn Hellberg. Det gjorde jag redan på lokalradioperioden i Halmstad. Och han var sen med som tävlande i På spåret under 4 år. Men vinner alla 4 år ihop med Grive och Strandberg. Och då säger jag till, och han viskade svaren, Hellberg till de andra. Då sa jag, Hellberg, du tar död på tävlingsformen. Du kan inte vara kvar. Kan du inte bli domare istället? Jo, sen, det kan jag bli. Och gjorde han det, den Holmsgrabben. Och så blir han domare och det är en underfundig, kunnig, väldigt kunnig kille med stora skopor av humor och generositet. Så att där hade vi tur att vi det var rätt period. På spåret körde sen i 23 år och sen hoppade vi av.
Ja, det var ju makalös succé. Det är ju än idag så vilar ju din och Björns ande framförallt och din som du var med från början som programledare. Hur kändes det när du lämnade det här, när du hoppade av?
Nej, inte konstigt alls. Vi funderade på att göra det redan när vi hade gjort 20 år. Då ja. Tänkte vi att nu hoppar vi av.
Ja.
Nej, du vet, jag har aldrig varit rädd för avhoppen. Jag går upp till Sten Previn 1986, alltså året innan vi kommer på spåret.
Ja.
Och han är chef i Göteborg. Då säger jag till honom, jag är trött på moduler, sammanträden, konferensrum, ingenmansland. Jag säger upp mig. Så sa han, men är du inte klok? Vi har ju 2 serier som går. Ja, de fullföljer vi, sa jag. Då gjorde vi det. Sen var jag uppsagd. Inga pengar. Bodde i en liten etta på Föreningsgatan här i Göteborg, inte så långt härifrån. Den första ersättningen kom ifrån SVT. 16 kronor. som var en semesterersättning. Jag ramade in den och skrev på den att det finns andra värden i livet och jag har den kvar inramad. Sen ringer Previn dessbättre 4 veckor senare och säger: Ingvar, kan vi teckna ett kontrakt du och jag? Du behöver inte vara i huset. Du kan vara ute bland folk, prata med människor, gå ut och röra dig, få idéer, sitta på serveringar. Du behöver inte vara här. Och så kom vi överens om ett antal serier. Och då kom vi överens om 4 stycken. Det var ju På spåret då. Oldsberg för närvarande. Vi gjorde julprogram varje år. Där vi sände över julen 5 dagar tror jag. 5-6 timmar varje kväll. Och så var det Tipsextra. Och då i ordning ställde Previn, för han visste min vånda för korridorer och moduler. Och Ingemanslandet. Och i ordning ställde han ett bord i kaféet på SVT. Och satte upp en telefon där. Och så fick jag sitta där. Och du vet, det var ju en utmärkt position. För där kom ju alla som skulle till huset. Kom Torbjörn Nilsson upp för trappan, så jag: Torbjörn, sätt dig ner och ta en kopp. Ja, ja visst. Kan du vara med i Tipsextra på lördag? Mm. Jajamensan, sa han. Då hade jag en gäst där. Ja. Så kunde Jarl Kulle eller någon annan skådis komma upp för att träffa Sivert Öholm. Så sa jag: men du, ta en kopp kaffe, så där väl lite. Jajamensan, de satt ner. Så sa jag: kan du läsa en dikt i julprogrammet? Ja, ja, visst. Då hade jag en bok till där. Och sen ringde Previn, för han hade ju humor. Så ringde han efter någon vecka och så sa han att: hej, det här är din chef. Jag heter Sten Previn. Om du mot förmodan kommer ihåg mig. Är det så att du har lust att komma och hälsa på mig och utbyta lite tankegångar? Jag finns en trappa upp. Kommer omedelbart, så jag. Ja. Så att, alltså, om du tar de här namnen, Hyland också, som ju värnade om oss, verkligen. Lars Gunnar Björklund, framför allt, som drog igång det. Och Sten Previn. Det är ju 3 riktiga pålar i mitt tv-liv.
Ja, du är ju en föregångare också. Vi är många, vi är många som har dig att tacka, för att det är många av oss som skriver kontrakt nu och inte är fast anställda och slipper vara bland moduler och korridorer.
Ja, ja,
så att jag vill ju få tacka så mycket.
Ja, jag säger det.
Ja, Ingvar, ja, På spår. Vi kan fortsätta med På spåret när vi ändå är där då, för det är ju så häftigt och så stort. Hur föddes idén egentligen? Alltså, hur verkade ni fram det?
Nej, idén är ju lite långsökt. Jag ska försöka dra den snabbt. Jag satt på Hotell Rubinen i Göteborg då i mitten 80-talet. Det gjorde jag för övrigt ofta. Och då kommer det fram en tysk servitris och berättar om ett tyskt program där de närmade sig städer med helikopter. Och ju närmare du kom utav, om det var Heidelberg eller Frankfurt eller München eller vad det var, ju mer såg du utav landmarks, utav katedraler, gräsmattor, parker, och då kunde du lista ut. Samtidigt hade vi en kille på Oldsberg för närvarande, redaktionen, som heter Lennart Andersson. Han hade sett ett engelskt popband som åkte mellan London och Brighton. Spelade en låt som tog 3 minuter, men då låtens längd skulle överensstämma med tågresans längd, så speedade de upp hastigheten på tåget. Och då visslade ju tåget fram. Och då säger Previn: du, det här tåget och den här tyska idén. Så föddes det. Snabbtåg genom ledtrådar hela vägen. Och den som räddade oss egentligen och som gav oss en flygande start, det var ju Hoa Dahlgren, som jag fick med första året, som jag kände från tv-laget i fotboll. Krogägare i Stockholm. Numera har han krog på Söder.
Ja, på Bondegatan. Ja, på Bondegatan.
Fantastisk kille. Snabb i kommentarer. Också precis som han är. Ingen tillgjordhet. Han är med det första året och han hjälper oss till framgångarna. Jag frågar honom om vi har tillfälle ledtråd på 10 poäng. Vi är på väg till Sveriges största svinstia. Då rycker han och så skriker han: i Göteborg. Och så hör jag: det ger inga poäng. Det var Gränna med polkagrisarna. Jonas Hallberg, stockholman, ståuppkomikern, programledaren, var med vid ett annat tillfälle. Från början var de tre tävlande i varje lag. Då går resan mellan Ystad och Köpenhamn. De missar ledtrådarna på 10 poäng, på 8, på 6 och på 4. På 2 poäng så säger jag: har du båt så köp en hamn. Då rycker Hallberg desperat och skriker: Grenå! Så ibland kan man komma fel.
Hur fungerade det där när ni satt, när ni var det du och vilka var det som satt och kom på de här?
Det var jag.
Det var du?
Ja. Jag satt på uteserveringarna, ja, själv med ett antal uppslagsböcker.
Ja.
Det var ju vanvid från studieperioden. Ja. Och, ja. Eller inte vanvid. Och då fick jag kombinera de här ledtrådarna och satt och slog upp städer. Det är väl att det som är hemligheten är att göra det dubbelbottnat i en komprimerad form. Hellberg har många bra grejer, men hans meningar blir längre. Mm. Och man måste nog korta dem för att kunna attrahera både tittare och ge de tävlande möjlighet.
Men du måste,
så att jag satt ju 80% skrev jag nog själv.
Det är ju väldigt brett. Alltså jag älskar ju På spåret. Men jag är ju geografin gillar jag när det kommer till vissa saker, men det är sport och det, men sen när det kommer till musik och annat, så jag är inte, du måste ju vara väldigt bred, för du måste ju,
nej, musiken är jag värdelös.
Det är så. Ja, för att du måste få in det som det är så olika tävlande, så ja, måste du ju ha olika genrer så att säga. Så att...
Jo, men det får man avut väl. Men musik och teknik till exempel helt borta på. Det är jag. Och det är Hellberg också. Musik före 1950 är han bra på.
Ja.
Men senare går det inte. Ja, en Tore Skogman kan han ta. Men sen är det kört.
Ja.
Så att, men vi fick ju ändå hitta på frågor om det.
Ja, för att det är
vi hade ju med AC/DC från Australien. Men när Björn skulle säga vad det rätta svaret var, så sa han AC/DC. Så han behärskar inte ämnet, om man säger så.
Men det är, alltså, det är nästan en kvarts sekel.
Ja, det är det.
Ja, när du tittar på spåret idag, vad känner du då?
Jag tycker att det är kul att följa. Ja. Det är ju Maria och jag följer och vi tävlar.
Ja.
Vi tävlar om allting, till exempel. Vi kan tävla om de 13 första staterna i USA.
Ja.
De som skapade unionen. Vi kan tävla om kungarna från Gustav Vasa och framåt. Vi kan tävla om svenska Nobelpristagare i litteratur. Så vi hittar på ämnen som vi tävlar om.
Om de skulle,
i stort sett varje dag.
Om de skulle ringa från På spåret och säga: du och Maria får vara med här. Skulle du tacka jag då?
Nej.
Nej.
Nej, vi ska inte vara med. Det är, och Björn och jag ska inte vara med heller. Och vi har redan tackat ja. Mm. Nej.
Nej, jag tänker med det. Det är ju någonting som du är ju pappa bakom det, och det är ju än idag det populäraste programmet i svensk
TV. Det är roligt.
Ja.
Det är jätteroligt.
Ja. Du, radio var det, och så var det TV. Om du jämför, vad tycker du är mest roligt att göra? Radio eller TV? Det är ju två vitt skilda ting.
Ja, men lika men roligt båda delarna, tycker jag. Det man får vara uppmärksam på är att när man gör TV, man ska förbereda sig som om det vore en radiosändning, men man ska inte använda all information. Och det sa Hyland till oss i början. Han sa: förbered dig så mycket som möjligt, men kommer du hem och har använt mer än 40% av det du hade med dig i bagaget, då är det fel. Så du ska känna med timingkänsla i vilket ögonblick den information du har ska läggas ut. Och det tror jag är rätt. Jag tror inte man ska berätta: nu är det inkast, nu är det hörna.
Men i radio måste du göra det. I radio är det ju allting. I TV är det ju inte, nej, så, nej.
Men i TV-sammanhang kan du möjligen tillföra genom att säga att nu är det tredje hörnan från vänster.
Mm.
Så man lägger in någon ytterligare information i det. Och då får man gå därifrån och inte ha utnyttjat allt det man möjligen hade i bagaget. Men bara det bästa av varorna i bagaget kommer fram så kan man vara nöjd.
Men Ingvar, om det, vi tar ett exempel då. En fotbollsmatch, en hel fotbollsmatch. Om den är oerhört trist, oerhört till intetsägande, då är det ju så att du har lust att använda alla de där 100%, för ingenting händer i matchen. Medan en bra fotbollsmatch kanske bara använder 15% för att den är liksom självspelande. Förstår vad jag menar? Att du behöver inte bygga den på något sätt. Håller du med mig?
Ja, utan tvekan gör jag det. Och jag tycker att är matchen ovanligt trist och gediget dålig, då kan man säga det. Man kan säga att jag har nog inte sett en tråkigare match i år. Men vi får hoppas att det här tar fart i andra halvlek eller någonting. Jag tycker inte att det är fel att säga det som alla ändå kanske tycker. För de kan tycka att man är skadad om man sitter och bygger upp en tillställning som inte går att bygga upp. Så att någonstans får man vara ärlig gentemot tittaren också. Mm. Så att det var ju Bosse Hansson. Bosse Hansson kunde gå ut och såga. Han kunde ju gå ut och såga i högerbacken efter 2 minuter. Och sen gjorde högerbacken mål. Det var det svårt att komma ur det läget. Men det kunde vara så emellanåt, var Bosse, som ju hade en oerhörd kunskap. Så med sig allting egentligen.
Jag minns en tipsextra match där han sågade Tony Galvin. Någon så fruktansvärd hela matchen. Så det var helt enormt. Jag tänkte på en sak. En match som du fick göra och som du verkligen sa vad du tyckte i. Det var Västtyskland mot Österrike. VM 1982 i Spanien. 1-0 Horst Roberts. Det var ingen rolig tillställning.
Nej, och det var ju en tillställning som skulle vara i 90 minuter. Och det var egentligen bara tiden de levde upp till. För det fanns inget innehåll i övrigt under dessa 90 minuter. Roberts gör 1-0 på ett inlägg från vänster, tror jag. Och sen så småningom så spelar de mittbanespel. Och de gör det fram och tillbaka. De gör det på Algeriets bekostnad. Den algeriska ambassadören lämnar läktaren. Publiken skriker hela tiden Besami, kyss varandra. Och det sa ju jag. Det här är uppgjort, klart, bedrövligt, tråkigt. Och det blir de här lagen som går vidare. Men framför mig hade jag en norsk kommentator. Och han satt och skrek: fantastiskt mittbanespel, det är alldeles ohyggligt god match där på mitten. Och så tänkte jag, det här kan ju inte fortgå. Så den tjej som jag var gift med då, vi gifte oss för övrigt under VM i Spanien, jag viskade göra att gå ner och säga till norrmannen att det är uppgjort. Så hon gör det och då säger han, jag hör honom, han är bara en eller två rader nedanför. Min svenska kollega, han säger det att den här matchen är uppgjord. Men det är den icke. Vi fortsätter med det fantastiska mittbanespelet. Så att, men i efterhand kommer du erkänna det.
Ja. Ja.
Nej, men du vet, och där är det väsentligt att berätta om att det här är inte första klass som vi tittar på. Nej, det var en tråkig match.
Ja, det var det. Den har gått till historien som en av de tråkigaste.
Ja, det har jag gjort, vet du. Det är verkligen. Ja.
Du, Ingvar, när vi ändå är inne på de här bitarna. Programlederi kontra kommentering när det gäller sporten då?
Ja, spelar egentligen ingen stor roll. Jag tycker båda grejerna är lika roliga. Fast det är ju två sidor av samma mynt är det ju egentligen. Programlederiet är ju kul beroende på att där får du ju själv lägga upp beståndsdelarna under de kommande timmarna för att få det att bli någonting. Och det är ju sånt som du vet om. Däremot kommenterandet vet du ju inget om. Och det är ju också väldigt spännande. Man vet inte hur det går. Björn Hellberg och jag satt ju värdpar 1992 vid OS i Albertville.
Var då ni blev norska medborgare?
Då blev vi norska medborgare. Och då hyllade vi Norge som tog guld med Delhi och Ulvang och Koss och Karlstad och Åmot. Och Sverige fick en guldmedalj genom Pernilla Wiberg. Sista dagen sa vi, och vi utbytte tankar med norrmännen varje dag. Telegram till NRK, grattis, grattis. Sista dagen lämnar vi studion och någon annan får ta över studiorollen i Stockholm. Och Björn och jag flyger till Oslo, till Fåneby, åker in till NRK, pratar med en vaktmästare, får låna ett skaft till en skurborste, och Björn går och hämtar en handduk inne på en toalett. Med denna vita flagga går vi in i direktsändning i norsk radio och tv. TV var det bara förresten. Och säger, vi kapitulerar. Och de var ju helt överraskade. Och då hör jag Björn bara ett halvt steg bakom som säger, villkorslöst. Och då går vi ut i programmet och säger, finns det någon från regering eller departement som kan komma till utanför Karl Johan, på Grand Hotel, för vi bor där ikväll vid 20-tiden, för vi har en kamera hem till det gamla landet i öster. Då kommer utbildningsministern Gudmund Hernäs, ett par hundra personer säkert, om inte fler. Och han håller ett tal till oss. Han döper oss till Oldsmo och Hellbacken. Vi får ett norskt pass, en lusekofta och en löjtens. Vi sveper löjtens, vinkar åt det gamla folket i öster. Så var det med det.
Hur togs det emot i Sverige då? Vad hände bakom kulisserna?
Ja, nej, det blev väl mottaget i Sverige. Ja. Så att, och än idag när jag kommer till Oslo, så pratar de om det. Så att, nej. Och det är ju allt detta roliga som ligger i idrotten. Det vet du ju själv. Händelser, oförväntade händelser. Så att, nej, det är verkligen att njuta. Och vilket privilegium att som idrottsintresserad få åka runt på de här arenorna på helgerna. Titta på fotbollen. Ibland se sitt favoritlag och få betalt. Mm. Nej, det är osannolikt bra.
Ingmar, jag upplever dig som väldigt strukturerad när du jobbar i tv. Vi har inte jobbat ihop så mycket, men en gång jobbade vi ihop med Vem kan slå Filip och Fredrik. Och det var ju det första programmet höll ju på in på småtimmarna där. Jag var kommentator, så för mig var det enkelt. Jag skulle bara kommentera vad de höll på med, men du skulle vara programledare. Och de fick bära in korv och öl och allt möjligt så att publiken skulle stanna kvar. Och det blev omtagningar, men du hade järnkoll. Nej, det går inte. Vi sa så här innan breket. Och jag var oerhört imponerad. Och då var ändå klockan 3 på natten. Jag minns det, för jag skulle åka till England och kommentera fotboll. Min plan gick vid 6:30. Så att jag tänkte, må vi bli klara. Men du är väldigt strukturerad, var du. Är det någonting som går igen hela tiden, att du känner att...
Ja, det gör jag. Ja. Det gör jag. När jag sitter med ett manus, till exempel i Bingolotto, så ligger jag ofta 2 sidor fram. Mm. När jag bläddrar i det. För då vet jag hur söker jag mig dit. Mm. För där kan ligga överraskningsmoment och gropar på den vägen. Ja. Och då gäller det att jag fyller igen dem. Och där ligger nog strukturen. Att vara 2 eller ibland kanske 3 steg före. Mm. Så det underlättar ju också. Det gör ju det hela så mycket enklare. För då blir det ingen paniköverraskning. Mm. Och sen är ju å andra sidan överraskningarna som bara kommer i ett program och som är oförväntade, är ju egentligen verkligen direktsändning tv. Och det kan man bjuda på. Du kan bjuda på felen och i en direktsändning. Men det får inte gå inflation i dem. Nej. Så att man gör det hela tiden.
Nej. Innan programmet, hur pass mycket struktur vill du ha? Hur mycket vill du ha planlagt inför ett program? Eller tar du liksom, du tar gärna ett manus och så utgår du från det?
Ja, men vad jag kan göra är ju till exempel att jag vet ju inte de som ringer in var de kommer ifrån. Mm. Det hjälper ju idrottsintresset till. verkligen. Mm. Så att kommer de från Saxemara så säger jag, Willy Gummesson, är han kvar? Nej, men hans släkting har en... Så att det där går ju, och jag är invigt ICA-hallar och idrottsplatser och var det konferenser, massa olika omöjliga tillfällen i landet. Och då får man ju en liten koppling till det. Och rätt vad det är så kan man utnyttja det när du ringer. Den går inte att förbereda, för den har livet förberett dig för.
Mm.
Så att, men i övrigt finns det ju saker som naturligtvis går att förbereda. Det går ju att förbereda en ingress som ligger i tiden. Vad är det för dag idag? Det kan ju ha inträffat någonting just den datumen, 30 november, ja, Karl den 12:e dödsdag. Så att det finns ju, sånt kan man ju gå igenom.
Mm. Du, har du tänkt efter hur många timmar tv eller direktsändning du har gjort egentligen?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Men det har ju blivit en del.
Ja, det har blivit en del.
Ja, det har blivit en del. Jag tror att vad det gäller antal program, så, skilda program, så leder jag det i Sverige. Med att det har varit så många olika program, vet du. Allt ifrån Fråga släkten till alla möjliga jobb, till Avenyn upp och ner, till Family Feud, alltså, allting. Så att i det antalet skilda program så har jag gjort fler än någon.
Vilket program tycker du är roligt? Finns det någon ögonblick eller något speciellt program? Är det På spåret som är,
ja,
som
är liksom, ja, På spåret.
Ja.
Här är ditt liv tycker jag är roligt också. Eller tyckte jag var roligt, även om det var mycket svårare än nu än förr. För nu vet folk mycket, mycket mer om personen i fråga av olika hänsyn än vad de visste förr. Så överraskningarna blev alltså kanske inte av den digniteten och karaten riktigt. Men sen tycker jag ju, jag menar Tips Extra på den tiden när det bara var en match i veckan.
Mm.
Och med Bebben Johansson och Karl-Alfred Jakobsson som gästande. Det var ju höjdpunkter det också.
Mm.
Till och med för mig.
Mm. Är det något program du känner att nej, det där skulle jag inte ha satt händerna i?
Nej, det är det nog inte, för att då har jag nog inte gjort det. Men sen finns det naturligtvis program som inte har blivit så bra som man hade önskat. Men då kan det ju bero på egen svaghet. Så att, nej, programmen tror jag nog att de har varit så väl presenterade och så förhoppningsvis underbyggda. Så att jag önskar det. Jag säger ju nej till många program att vara med i. Det gör jag. Let's Dance till exempel skulle aldrig komma på
fråga. Just nu kan jag förstå det med knät och så. Men...
nej, men aldrig ändå. Nej, nej. Så att ingen större önskan att synas där. Jag gillar ju gärna, alltså om vi pratar om offentligheten och människor och ute så här. Men jag går ju aldrig på premiärer. Aldrig någon gång röda mattor och nu ska vi gå på det och det och det. Det är inte min grej riktigt. Har aldrig varit. Då är det bättre att komma på föreställningen 2 dagar senare. Titta på den.
Och så är det lättillgänglig. Min kollega skulle få tag i det. Du står i telefonkatalogen.
Ja då.
Det är ju, jag menar, hur många samtal, hur många busringar får du en fredagkväll?
Nej, det är ju en del, vet du väl.
Ja.
Det ringer ju folk från Leksand nu när Leksand spelar hockeyn, alltså. Det ringde folk under bandyfinalen mellan Edsbyn och Bollnäs från Tele2 Arena och ville berätta hur stämningen var och, ja, du vet.
Ja.
Men det är ju egentligen bara kul. Ja, det är bara kul.
Ja, men...
Tänk den dagen de inte ringer. Eller den dagen,
ja, men
inte
ringa klockan 3 på natten och fråga om Blåvitt kan vinna i år, va?
Å andra sidan tittar jag på tv till 2.
Ja, okej.
Så att det är ingen fara. Och tänk den dagen de inte hör av sig. När du går på gatan och ingen... nej, I och för sig går jag inte att fundera på det, men jag tror att man kanske skulle göra det den dagen det inträffar. Och det gör det naturligtvis.
Du är en förebild för många av oss. Vem har varit din förebild? Lennart Hyland, Lars Gunnar, tittar du, för det fanns ju inte så mycket utländsk tv att titta på tidigare.
Nej.
Det fanns inget CNN att glutta på till klockan två.
Nej, men jag bodde ju 8 år i USA.
Mm.
Bodde 1,5 år under de olympiska spelen 84. Köpte sen ett hus lite längre upp i Kalifornien som jag hade i 8 år. Mm. Som jag lånade ut till folk. Så där har nog bott en 80 familjer som jag inte vet vilka det är. 3-4 dagar. Men det är ju bara trevligt. Kunde man göra det så. Men då tittade jag mycket på en föregångare, David Letterman.
Mm.
Som jag gillade, ja. Hela det stuket.
Och skrivbordet har ju hängt med. Alltså. Ja, men det har ju Hylands också, ja. I och för sig. Hylands, ja. Hade ju också skrivbord. Men,
ja.
Och Letterman hade skrivbord och du hade.
Skrivbordet.
Och du har, ja.
Och Letterman, där gjorde vi Oldsberg för närvarande. Som egentligen var en replik av det. Med Älvsborgsbron i bakgrunden också där.
Ja.
Så att, nej, Letterman internationellt så att säga. På hemmaplan går det ju inte att komma förbi Lars Gunnar Björklund. Som ju var initiativtagaren. Mm. När jag var vaktmästare på Ullevi i inledningen av 70-talet. Och hade inte han kommit där så kanske det hade blivit radio och tv ändå. Men det hade tagit längre tid.
Och så är det ju Göteborg. Det är så mycket Göteborg över Ingvar Oldsberg. Du har ju bott i Stockholm.
Ja.
Har du gjort, ja.
Jag bodde där under mina år på tv och radiosporten.
Ja.
Men jag trivdes där. Jag bodde på Söder under en period.
Ja.
Det var ju ungefär som att bo här, tycker jag.
Ja.
Ja.
Ja. Men du hade inga planer på att bosätta dig där för evigt. Som Arne till exempel, som är ju göteborgare som har valt att bli kvar.
Ja, nej.
Nej.
Jag hade ju barnen också i Göteborg, så att det var ju, har ju 3 barn och från det första äktenskapet, de är ju födda 68 och 75, så att kopplingarna fanns ju på ett påtagligt sätt där.
Ja.
Nej, det var och sen när jag fick tjänsten hos Lars Gunnar, en fast, och kan det ha varit 76 eller någonting. Och då var jag ju med på de olympiska spelen i Montreal.
76, ja, just det.
Ja. Så att då var det ju, då var det helt naturligt att vara kvar här.
Ja.
Ja.
Ja, men de har du haft egentligen? Maria, nu är det på, hur många är det? Har du koll på det?
Jag är gift med Laila.
Ja.
Sen var jag gift med en tjej som hette Monica.
Ja.
Sen hade jag långt sällskap med en tjej som heter Gunilla.
Ja.
Sen var jag tillsammans under ett antal år med en amerikanska.
Ja.
Och nu är det Maria.
Ja, det var inte så farligt.
Nej, det var inte farligt. Det var inte farligt.
Nej.
Nej. Och Maria är den sista.
Ja, ja, ja. Det sista. Du säger sista. Inte senaste, du säger sista.
Ja, ja, jag säger sista. Nu tittar hon gott.
Ja, ja. Vi sitter på det strax smaka, om ni undrar varför det är så. Det kommer ett sällskap in bredvid oss här. Du började på SVT, eller Sveriges Radio, 1972.
Ja.
Och så var du fast anställd till 85. Och så gick du på kontrakt till 2011. Vad betyder det företaget för dig? Alltså, för du bytte sedan till TV4, så jag tänkte jag skulle be dig att...
Vad SVT betyder?
Ja, ja.
Jo. Men det har ju betytt naturligtvis oerhört mycket. Jag gjorde faktiskt så att när de rev det gamla televisionshuset,
ja.
Så gjorde jag som de gjorde i Berlin när man river muren där den 9 november 1989.
Ja.
Jag åkte ut och samlade kröp, klättrade över staket, baldusers och alltihopa, och tog med mig säckar med stenar från det rivna tv-huset, ramade in dem i glas, gjorde 11 tavlor som jag delade ut till framstående tv-medarbetare. Så Belfrog fick en och Britt-Marie Mattsson fick en och så vidare.
Ja.
Så att det har naturligtvis betytt väldigt mycket. Den perioden på fyran skulle ju aldrig ha varit aktuell om inte perioden på SVT hade varit det.
Hur kändes det att hoppa över då till kommersiell TV?
Ingenting alls. Då var jag ju pensionerad, eller på sig, så att, nej, det var inte mycket att be för.
Du har tre barn. Har de gått i dina fotspår?
Ja, Victoria har ju varit med och jobbat med Filip och Fredrik på olika sätt.
Ja.
Annars har de inte gjort det. Staffan skriver lite texter. Staffan gjorde TV.
Ja.
Har gjort en del radio också. Gör det inte nu. Situationerna i mediehavet har väl förändrats. Carolina gör det inte. Så att närmast är väl Victoria just nu som, och hon har också varit med i redaktioner som jag har haft. Men det kan inte vara lätt heller, vet du, det ska jämföras och...
Det säger många idrottsmän också framstående att alltså när deras barn ska spela ishockey eller fotboll, som jag har talat med, det är inte det lättaste för dem att komma
gå i en
känns pappas fotspår i samma bransch.
Så är det inte.
Ja. Du, Göteborg, jag var inne på det lite förut, men nu börjar jag prata Stockholm där. Men vad betyder Göteborg för dig? Det är känslan av att det är
omedelbarheten. Det är det naturliga. Det är snabbheten i kommentaren. Det är nästan det loja, inte det snabba alltid, mer än i tanken. 11:30 är smeknamnet på Älvsborgsbron. Och då undrar man varför 11:30? Jo, för den är över 11. Och det är naturligtvis göteborgskt. Och det där stöter du på hela tiden. Det är lite värmländskt. Nej, det är inte så noga. Det ordnar sig.
Ja.
Kan jag tycka. Det finns en vänlighet och en generositet. Allting förändras ju med tiden. Men i stort sett så är det de ingredienserna som gör att jag älskar Göteborg. Mm.
Du, en sak till. VM-laget 58, kan du dra det?
Ja.
Svenska.
Nej, jag kan dra det.
Ja, brasilianska. Ja.
Gilmar, Hjalma och Nilton Santos. Cito, Bellini, Orlando. Garincha, Didi, Vava, Pelé, Zagallo. Och Amerigo var materialförvaltare. Det svenska måste då vara följande. Kalle Svensson i mål från Helsingborg. Orvar Bergmark, Örebro, från Byske. Sven Axbom, Norrköping. Reino Börjesson, Julle Gustafsson, Sigge Parling, Kurt Hamrin, Gunnar Gren, Agnes Simonsson, Nils Lidholm och Nacka Skoglund.
Ja, det är, jag har inte pappret framför mig här, men det, alla de här namnen är ju...
Okej.
Okay. Jag litar till 100 på dig när det gäller det. För George Reiner, ja, tränare. Ja, jag har hört dig dra det där tidigare. Jo, finns det någon sån här, finns det någon, för det verkar komma upp mycket projekt och mycket tankar. Är det något, har du något drömprojekt på gång nu med programidén? Nu kör du ju Bingolott och skakat liv i det och fått tillbaka det på stora fyran.
Ja, programidén är någonting som jag har närt länge, och det är att vi skulle göra en sportfrågesport som är bredare än det. Mm. Där man också ställer andra frågor som är av politisk, litterär, teknisk, politisk karaktär än vad man gör idag. Och en sån med riktigt bra tävlande som bygger på ett sportögonblick, och där man sen vidgar bilden och ställer också frågor på många andra ämnen som rör just det landet eller den staden.
Mm.
Det tror jag på. Mm. Så att förhoppas få igenom det. Har försökt det i ett antal år, men inte med 100% kraft och intensitet. Men det hoppas jag på.
Ja.
Ja, Ingvar, det är så mycket att ta på. Vi kan inte sitta hela kväll. Jag ser Maria sitter och suckar där borta. Så har du någon, när du vaknar på den, har du någon sånt där motto eller devis som du, idag ska jag göra en bra dag? Eller för du upplever dig som positiv.
Jag vet ju inte om jag har någon devis, och det beror absolut på det faktum att jag aldrig vaknar på morgonen.
Har du någon vid lunchtid då?
Nej, det har jag inte. Jag, varje dag får en ny devis beroende på vilka man möter, hur vädret är, vad som händer. Så tror jag.
Hur känner du inför att alltså bli äldre och få de här krämperna? Det är knät och nu och höft och det är hjärta. Hur känner du inför det?
Det är ju i grunden positivt. Beroende på det att sen rättar de till förhoppningsvis krämperna, och då blir man glad. Och det man har med sig är då en erfarenhet, och erfarenheter är alltid bra att ha.
Ja.
Så att man närmar ju sig en punkt där man blir glad över att det är bra.
Ja.
Och det kanske man ska tänka på den stund när man inte är riktigt bra.
Har du blivit tacksammare med åren?
Det här har nog följt mig genom livet, tror jag. Jag tror egentligen inte att jag har förändrat så mycket vad det gäller inställning och värderingar under resan. Det tror jag. Det ligger ju en risk i att ett sånt här samhälle producerar människor som blir som tänker på sig själv. Och det är obegåvat, beroende på det att ju vidare och bredare du är i ditt tankesätt, ju mer får du också själv tillbaka.
Är du rädd för att dö?
Nej,
nej,
det är inte. Så att, och det är heller ingenting som jag går runt och spekulerar i. Det man kan vara tveksam till är ju, man vill ju inte plågsamt dö, säger du. Men det vill ju ingen individ. Så att det hade ju varit bra om det gick att undvika.
Ja, det är klart. Ja. Nu ska du till läkaren imorgon och fixa, kolla knät eller vad var det för någonting? Ja.
Så att knät och höften, och sen tar vi pacemaker på onsdag.
Ja, och sen så kör du sportprogrammet så småningom då?
Ja.
När du är klar med det där?
Så kör jag det. Ja.
Tack så mycket, Ingvar Rolfsberg.
Tack själv.
Det är inget vi har glömt nu som vi ska ha tagit upp, som vi har glömt att fråga dig om.
Nej, det är ju, alltså det finns ju mycket grejer.
Ja, det gör ju det. Ja.
Men då får vi köra en till.
Ja, vi får ta del två av Ingvar Rolfsberg.
Ja, kan vi göra.
Tack.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.